sa till mina kids, när jag predikar får ni gå ut. Så nu får alla barn gå ut om ni inte vill lyssna på min väldigt braiga predikan. Det ville de inte. Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det, men... Hörrni, jag är uppväxt med det här. Se vad som händer om jag säger så här. Kristus är uppstånden. Kristus är uppstånden. Kristus är uppstånden. Amen. Det är sant. Det är sant. Gerd, tack för att du läste den där salmen. För den var precis in i min predikan. Det jag ska prata om idag. Glädjen i den uppståndne Jesus. Min rubrik för den här predikan är Från klagan till dans. Vi har ju hållit på med en predikoserie nu under några veckor som vi har pratat om, som heter En plats kallad hem. Och när jag började den här predikoserien så utgick jag från en text i Lukas evangeliet kapitel 19 om berättelsen när Jesus möter Zacchaeus. Zacchaeus som var tullindrivare, han var känd för att förskingra pengar. Han var inte populär, ingen tyckte om honom. För pengarna som han samlade in, delvis så la han det på egen ficka. Han var rik, han hade liksom tillgångar. Men vi märker på Zacchaeus att han var inte lycklig. Han mådde inte bra. Och en dag så hör han att Jesus kommer gående där han bor. Och han blir nyfiken. Och jag tror det egentligen är två anledningar till varför han väljer att klättra upp i ett träd. Dels så står det i texten att han klättrar upp i ett träd för att han var kortväxt och ville se Jesus. Jag tänker också så här, är man kortväxt så och nyfiken, då försöker man ju tränga sig fram och ställa sig längst fram i ledet. Men jag tror att den andra anledningen till varför Zacchaeus väljer att hålla sig på avstånd var just för att han visste vem han var. Han visste sin bakgrund, han visste sina omständigheter. Och därför ville han inte riktigt visa att han var intresserad. Men när Jesus kommer gående så står det att han tar vägen via det här trädet. Och så står det att han stannar vid trädet, tittar upp på Zacchaeus. Och så säger han till Zacchaeus de orden som vi haft som utgångspunkt för predikoserien. Zacchaeus, skynda dig ner, för idag måste jag gästa ditt hem. Jag älskar det där ordet måste. Det finns en längtan hos Jesus att få komma hem till Zacchaeus. När Jesus säger det så står det några på avstånd och så säger de förargat att han har tagit in oss en syndare. Hur kan han bete sig på det sättet? Men Jesus säger att även han är en Abrahams son. Och när Zacchaeus får inbjudan av Jesus så står det att han skyndade sig ner för att möta Jesus och ta emot Jesus i sitt hem. Jesus längtade efter att få komma hem till Zacchaeus. Med andra ord så längtade Jesus efter att få komma in i Zacchaeus liv. Och i mötet med Jesus så blir Zacchaeus liv fullständigt förvandlat. Hans hem i form av livsval, attityd och hjärta förändras fullständigt. Och det är ju en underbar beskrivning vad som faktiskt sker när människor får möta Jesus och ta emot honom i sitt liv. Zacchaeus förvandling, den ledde till att han inte längre behövde söka bland massa annat som inte gav någon mening. Det livet som han hade levt kändes nu som dött, meningslöst. Men hans möte med Jesus fick också konsekvenser på hela hans omgivning. De såg en förvandlad människa. Och Jesus han säger ju också detta i Lukas 19 när han pratar om Zacchaeus till Zacchaeus inför människorna som fördömer honom. Och så säger Jesus, människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Och det är precis vad påskens budskap handlar om. Det är det vad påskdagens uppståndelsebudskap handlar om. Att människosonen kommer för att ge liv till mänskligheten. Och därför skulle jag vilja ta med er till dagens text. Som handlar just om vad som sker på uppståndelsens morgon. Vi har sjungit om det. Men nu läser vi från Lukas evangeliet kapitel 24 och från vers 1 där det står så här. Den första veckodagen kom de tidigt till graven. I gryningen kom de till graven med de väldoftande oljorna som de hade gjort i ordning. Då fann de att stenen var bortrullad från graven. De gick in men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro då stod plötsligt två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken, men männen sa, varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Och kom ihåg vad han sa till er medan han fortfarande var i Galileen. Människosonen måste utlämnas i syndarens händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Och de återvände från graven och berättade allt detta för de elva och för alla de andra. Det var Maria Magdalena och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna, men de tyckte deras ord var tomt prat och trodde inte på dem. Men Petrus reste sig och sprang till graven, och när han lutade sig in såg han bara linnebindlarna. Han gick hem full av förundran över det som hade hänt. Utifrån den här texten idag så skulle jag vilja ta med er på tre stycken punkter. Och den första punkten som jag skulle vilja ta med er på, det är att döden har inte sista ordet. Bra rubrik, va? Döden har inte sista ordet. Vi läste att på den första veckodagen så kommer de här kvinnorna i gryningen till graven. Med väldoftande oljor som de hade gjort i ordning. Och så ser de på avstånd troligtvis att graven, eller stenen rättare sagt, är bortrullad. Och när de går in så ser de inte Jesu kropp. Och det stod att de visste inte vad de skulle tro. Men när de står där så står det två änglar i skinande kläder framför dem. Och fullt förståeligt skulle jag vilja säga så blev de rädda. Och de böjde ansiktet mot marken. Men männen sa, varför söker ni de levande bland de döda? Vi har nog alla på ett eller annat sätt upplevt sorg i våra liv. Att ha förlorat något värdefullt eller någon värdefull människa. Att det inte alltid är som det en gång var. Och sorg och saknad vet vi av erfarenhet är en enorm smärta. Vilket gör att vi kan känna igen oss i kvinnornas känsla när de den där morgonen beger sig till graven i sorg. För att han är död. Vilket också gör att framtiden kan vara svår att se hur det kommer att bli. Men precis som kvinnor här, om jag får berömma er kvinnor lite, så är ni ju fantastiska att i alla lägen ändå göra något bra av situationen. Så är det i alla fall hemma hos oss. Man gör fint, man gör i ordning. Och så var det ju också för dessa kvinnor. De ville utifrån bästa förmåga ändå ge någonting vackert till den döde. Hedra hans död med väldoftande oljor. Hedra Jesus, deras närmaste vän, som hade tagits bort ifrån dem. Men det är med sorg i stegen de vandrar dit. Det är i en saknad efter någonting som har blivit förlorat. För de vet att han är död. De såg ju det med egna ögon. Flera av kvinnorna där stod där vid korset och såg när Jesus drog sitt sista andetag. Många av dem följde Josef och de övriga som sedan la honom i graven. Och stenen rullades igen. Det var bilden de hade, det var erfarenheten de hade av Jesus. Deras mästare och deras herre. Och några andra lärjungar den här morgonen verkar vi inte se. Männen ligger troligtvis och sover. Petrus, vet vi, det sista vi hör av Petrus, det är att han har förnekat Jesus. Och så läser vi i Matteus 26 och 75 att när tuppen gal så gick han ut och grät bittert. Det är det sista vi hör från Petrus. Det är Petrus sista erfarenhet av Jesus. Vi vet inte om Petrus ens är vid korset när Jesus dör. Han kanske redan var långt borta. Ångerfylld. Fylld av sorg. Hur kunde det bli så här? Det är lätt ibland att vi söker det levande bland det döda. I form av många saker i våra liv som upptar våran tid och vårat engagemang, som vi tror har ett stort värde men som i själva verket bara är dött och i förlängningen inte ger något liv överhuvudtaget. Det kan vara ägodelar vi håller kärt. Det kan vara en livsstil som vi inte vågar släppa. Det kan vara ett arbete som visserligen ger god inkomst men som bara bryter ner familjen och relationer. Och för Petrus, som sagt, så var hans förnekelse det sista han fick erfara i relationen med Jesus. Men när kvinnorna kommer till graven den där morgonen så ser de att stenen är bortrullad. Och eftersom det hade varit så mycket som hade pågått under hela Jesu tillfångatagande i Getsemane till stunden inför Pilatus och de skriftlärda, inför ilskan över den Jesus var, inför att vakter skulle behöva vakta graven så att ingen skulle ta kroppen, så kanske det fanns många tankar hos kvinnorna. Vad är det som egentligen har hänt? Men samtidigt som kvinnorna kommer till graven och ser den tom och fylls av alla dessa frågor och funderingar, så ser de samtidigt två änglar som står där. Änglarnas fråga är inte utifrån arrogans eller ett nonchalerande i att Jesus faktiskt hade dött på korset. Nej, det är någonting annat som de kommer med. Varför söker ni den levande bland de döda? Det är en hälsning till kvinnorna. Det är en hälsning till mänskligheten att trots döden på korset så har döden inte sista ordet. Kanske känner du igen den där erfarenheten. Dödläge. När omständigheterna inte längre tycks ha något annan utgång än just död. När mitt liv ställs inför det faktum att det inte längre känns som att det går att göra någonting åt situationen. Då är änglarnas budskap en påminnelse om att trots död så kan liv återvända. Och Paulus, han citerar orden från Jesaja i första Korinthierbrevet 15:55. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Det är som att Paulus försöker skrapa på någonting, att det finns någonting djupare där döden inte har sista ordet. Vilket leder mig in till min andra punkt som säger att glöm därför inte vem Jesus faktiskt är. För det är ju änglarnas påminnelse till kvinnorna. Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er. Medan han fortfarande var i Galileen. Människosonen måste utlämnas i syndarens händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen. Och det står att då kom de ihåg hans ord. Lite senare i samma kapitel så händer en ganska intressant händelse. Jesus slår följe med några lärjungar på Emmausvägen. Men de förstår inte att det är han som de går och samtalar med. Och på vägen dit så beklagar de sig över allt som de har varit med om. Den här Jesus som vi trodde var någonting. Nej, han blev tillfångatagen. Han blev korsfäst. Han blev till och med dödad. Han som vi trodde var Messias. Och sen så tillrättavisar de Jesus. För de säger, du verkar vara den enda som inte har hört denna nyheten. Och jag älskar Jesus i det där sammanhanget. Jag älskar alltid Jesus. Men det som Jesus spelar om ett litet smått spratt och han säger, nej, vadå? Vad pratar ni om? Men så lyssnar han på deras klagan. Han lyssnar på deras sorg. Men så säger Jesus så här. Så tröga ni er i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet? Jesus försöker att föra dem tillbaka till det som han hade hela tiden sagt till dem. Det är en avsikt, det är en tanke med allt det som sker. Men på grund av deras tanke och sinne var så fördolt och döljt och mörkt, så kunde de inte se den verkligheten. Men återigen så försöker Jesus måla ljus igen över den verkligheten att Jesus var tvungen att dö för att få gå in i sin härlighet. Och när de sedan sitter ner och delar brödet och gemenskapen vid bordet tillsammans, så står det att deras ögon öppnas och de ser att det är han. Och plötsligt så försvinner han ur deras åsyn. Och så säger de lite längre fram i Lukas 24:32. Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen. När han öppnade skrifterna för oss. Jesus, han ville öppna deras tanke och se att döden har inte sista ordet. Det är inte slut. Se vad jag har gjort. Se på Jesus. Förstå vad han faktiskt har gjort för någonting. Glöm inte vad han sa. Glöm inte vem han är. Glöm inte vad han har gjort. Och jag kan känna att det där behöver jag påminnas om. För så lätt ibland för mig att jag fastnar. När jag känner att livet ibland känns omöjligt. Och lärjungarna, de hade ju hört talas om det här gång på gång. Ja, de hade ju till och med vandrat med honom under 3 års tid. Och det sista han säger innan han lämnar dem, det är att jag måste dö. Men var inte oroliga. Men ändå så är deras hjärtan så tillslutna. Ändå så kan mitt liv ibland vara så tillslutet så jag ser inte Jesus. Men den här söndagen så vill Jesus igen påminna både mig och dig vad han faktiskt har gjort. Döden har inte sista ordet. Se på Jesus vad han faktiskt har gjort. Och i en tid som denna där det finns så mycket saker som upptar våran uppmärksamhet. Så lätt att i den här tiden också tränga bort sanningen om vem Gud är och vad Jesus har gjort. Jag sa till mina barn vid något tillfälle, ja, era klasskompisar ska vara glada för att de får påsklov. Det är på grund av Jesus. Annars hade de inte fått vara lediga. Eller hur? Var glad för det. Det är därför vi firar påsk. Sen är påsk gott och ägg och köttbullar. För det äter vi ju aldrig annars. Så det är ju jättegott. Men det är lätt att vi ibland glömmer bort blicken. Att fästa blicken på honom. Att vi tappar bort honom på vägen. Och änglarnas fråga som sagt. Stannar inte vid Jesu död? Varför söker ni den levande bland de döda? Det slutar inte där utan hon säger han, Jesus är inte här. Han har uppstått. Så trots det synes omöjliga så kunde inte döden behålla Jesus i sitt grepp. Utan genom Guds kraft så uppstod han igen. Och därför kan också Paulus säga i första Korinthierbrevet 15, vers 56-57. Dödens udd är synden. Och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss seger genom vår Herre Jesus Kristus. Under påsken så påminns vi om vilket lidande Jesus fick utstå. Allt från Getsemanes stund till långfredagen, till hans död. Då allt ser ut som ett nederlag. Men döden var inte Jesu hemadress. Och i ljuset av våran predikoserie beskrivs det på ett underbart sätt att vi inbjuds inte till en död religion. För Jesus han har vunnit seger över döden. Utan istället så inbjuds du och jag till en äkta och kärleksfull relation med den uppståndne Kristus. En relation som förvandlar på djupet av vårt inre. Som inte baseras på meriter eller förmågor utan där han möter oss precis där vi är. Allt är av honom, på grund av honom och till honom. Och när kvinnorna återigen får höra orden från änglarna så står det att de kom ihåg hans ord. Och som en naturlig respons så sprang de hem till de övriga lärjungarna och berättade vad de hade varit med om. Vilket leder mig in till den tredje och sista punkten. En smittande glädje. Vad hände med Zacchaeus när han satt där i trädet och blev inbjuden till Jesus? Jo, det stod att han skyndade ner, fylld av glädje. Ett annat perspektiv. Det var inte omständigheterna som definierade honom, utan nu hade han blicken fäst på Jesus. Som inbjöd sig själv in i hans hem, in i hans liv. Zacchaeus liv blev förvandlat. Vårat liv kan få bli förvandlat. Människors liv kan få bli förvandlade. Och kvinnorna de återvände från graven, står det i vers 9 i Lukas 24. Och berättade allt detta för de 11 och för de andra. Den naturliga responsen hos kvinnorna blev inte att dröja kvar. Utan deras längtan och deras iver. Matteus evangeliet kapitel 28 och 8 lägger också till. De skyndade då genast iväg från graven med bävan och stor glädje. sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Nu var det inte längre med tunga steg. Nu var det med lätta steg. Och vi läser ju också texterna när dels Maria från Magdala får möta Jesus nära. Där vid graven som sörjer och som gråter. Och har du tid och inte har gjort det under påsken, ta dig gärna igenom de här olika texterna, både Matteus, Markus, Lukas och Johannes, och se hur det målas upp en sån vacker och personlig bild på vad Jesus faktiskt gör på uppståndelsens morgon. Det är inte sorg längre, det är glädje. Och de vänder hem för att berätta den smittande glädjen till lärjungarna. Som såklart sitter där och tänker, ni är tokiga. Hur är det möjligt? Nej, men lägg av. Har ni vaknat på fel sida? Vad är det för fel på er? Kan vi känna så ibland? Ja, jag kan känna så ibland. Ja, väldigt vad den där killen var kristen idag då. Väldigt vad vi ska lovsjunga Gud idag. Han lever. Och vad gör det med mitt liv? För kvinnorna så blev det en naturlig respons. Vi måste berätta vad vi har sett och vad vi har hört. En smittande glädje. I vers 10 och 12 så stod det ju att även de andra kvinnorna som var med talade om det för apostlarna. Men de tyckte deras ord var tomt prat och trodde inte på dem. Besvärligt gäng lärjungar alltså. Men det känns som man har haft besvärligt genom hela historien. Och nu är det våran tur. Hur responderar vi på att han faktiskt lever idag? Petrus läser vi här att han sprang till graven. Och i Johannes så läser vi att Johannes också sprang med. Och Johannes är ganska tydlig med att säga vem som kom först. Det var Johannes som kom först. Men det var Petrus som tittade in i graven först. Många hade svårt att tro. Idag är det många som har svårt att tro. Inklusive mig själv. Det är svårt att tro. Är det här verkligen sant? Och jag tänker på Petrus, han som hade lämnats där med att ha förnekat och gått ut och gråtit bittert. Men nu läser vi att när han tittar in i graven och ser omständigheterna så står det att han förundras över det som hade hänt. Och vid ett senare tillfälle så läser vi också om hur Petrus återigen får möta Jesus. Jesus lämnar ingenting åt slumpen. Han är väl medveten om vad Petrus har gjort. Och nu är det dags för att få upprättelse. Och vi läser hur de möts och får en återupprättad relation. Återigen får han se och uppleva Jesus för den han är. Och jag tycker kung David i psalm 30 och 12 beskriver detta så vackert. Vad som sker i påskens underbara budskap. Vad som faktiskt sker i mötet med Jesus då han säger: du förvandlade min klagan till dans. Du lossade min sorgdräkt och klädde mig i glädje. Därför ska min ära sjunga till dig utan att tystna. Herre min Gud, jag vill tacka dig för evigt. På samma sätt fylldes Zacchaeus liv med glädje och en frid i mötet med Jesus. Samma glädje fick kvinnorna uppleva vid graven. Samma glädje kan du och jag också få uppleva. En sorg som vänds till glädje och till dans. Hebreerbrevet till avslutning, kapitel 12 och 3, beskriver också den glädje som Jesus trots allt han fick utstå ändå har över sin längtan att få ge detta till mänskligheten. Då författaren säger: för att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på Guds högra sida om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar modet. Det här är en hälsning till dig och mig. Att inte tappa modet. Att ha sin blick fäst på Jesus. Påskens budskap handlar om en Gud som älskar sin värld så mycket att han väljer att sända sin son för att dö på ett kors men uppstå igen till liv för hela mänskligheten. Och i mötet med den uppståndne Kristus kan vår klagan, vår sorg, vår smärta vändas till glädje. Inte på grund av vad vi har gjort eller åstadkommit utan på grund av vad han har gjort. Och i mötet med Jesus så förvandlar han våra perspektiv, vår livssituation. Det mörker vi en gång har levt i kan få vändas till ljus. Därför har döden inte sista ordet. Låt oss därför ha blicken fästa på Jesus och inte glömma vem han är. Med en bön i våra hjärtan att låta det liv smitta av sig till vår omgivning som så desperat behöver det. För i mötet med den uppståndne Kristus kan faktiskt varje människa finna sin sanna identitet i Gud och på så sätt hitta hem till honom. Amen.